the way that I like you.
Men inte på det sättet som det blir.
Greetings from Bangalore and also from the Mumbai church.
Så hälsningar från Bangalore men också från kyrkan i Bombay.
Like some of you know that Pastor Carl has this physical condition that is it degenerates his nerves.
Jag vet inte om ni känner till det, men Pastor Carl har en speciell sjukdom som gör att hans eller det påverkar hans nervsystem.
And I was with him for a day and a half.
Spenderade en och en halv dag med honom.
And just to see that he's much as excited as he was before as he is today.
Och det är intressant att se att han är lika brinnande idag som han var tidigare.
And even though he is a little bit weak.
Och även då han är ganska svag.
The spirit in him is strong.
Så är anden i honom stark.
And so it was good to have that kind of intimate time and fellowship with him.
Så det var väldigt fint att ha den här intima gemenskapen med dem.
Because the body in Bangalore asked the question to ask Pastor Tol, when is he coming back again?
Så församlingen i Bangalore ställde frågan till Pastor Tol, när ska han komma tillbaks igen?
We have a student from a Bible school that is got accepted in Baltimore, got his visa yesterday.
Vi har en elev där i våran bibelskola som fick okej till att komma till Baltimore nu igår.
So that's we had about 8 students rejected before.
Vi har haft ungefär 8 elever som har fått avslag tidigare.
So this is a very good this is a good breakthrough for us.
Så det här är ett fint genombrott för oss.
You are very much remembered in our prayers.
Ni är mycket ihågkomna i våra böner.
And I think the ability to intercede for each other really keeps us close in our hearts.
Förmågan att be för varandra gör att vi har en närhet i våra hjärtan till varandra.
We have a church building that's being constructed, so hopefully in the next 6 months we are hoping maybe it will be completed.
Vi håller på att bygga en kyrka och förhoppningsvis inom 6 månader så kommer den att stå färdig.
Which is like a miracle of faith for us.
Och det är verkligen ett trosmirakel för oss.
So, Father, we thank you for this gathering together.
Så Fader, vi tackar dig för den här samlingen tillsammans.
And we recognize that it is times like these that we will always remember.
Och vi förstår att det är såna här tidpunkter som vi alltid kommer att komma ihåg.
So bless our days.
Så välsigna våra dagar.
For those that will travel to Finland.
Be för dem som reser till Finland.
People on vacation today, we pray.
De som också är på semester, vi ber för dem.
In Jesus name.
I Jesu namn. Amen.
In the Gospel of Matthew in the 9th chapter.
I Matteus kapitel 9.
Verse 37 to 39.
I versarna 36 till 39.
Also in Matthew chapter 11, 28 to 30.
Också i Matteus 11, 28 till 30.
Christ was really concerned about the condition of the people in Israel.
Kristus brydde sig verkligen om tillståndet i Israel.
And he gives this invitation. He says, "Come unto me."
Och han ger dem en inbjudan. Han säger, "Kom till mig."
He used the expression there in as he was communicating that he recognized that Israel as a nation was bruised and battered.
Han använder ett uttryck här som visar på att han förstod att Israel som en nation var väldigt sårad och skadad.
Because there was a religious spirit, but there was not a spirit of refreshment and rest.
Det fanns en religiös ande, men det fanns ingen ande av vila och liksom fräschhet.
When in John chapter 7, he gave another invitation and he said in John 7, 38 and 39, if any man will touch.
Och i Johannes 7, 30-39 så talar han om hur om någon av er bland er törstar.
Come to me and drink.
Kom till mig och drick.
This was at the time of the feast of dedication, where they would transport water from the pool of Siloam.
Det här var en speciell högtid i Israel där man transporterade vatten från den här källan i Shilom.
And he would say that on the eighth day of the feast.
Och han sa detta på den åttonde dagen vid den här högtiden.
And one gets the impression that religion does not really satisfy the true need of the person's heart.
Man kan få den uppfattningen här att religionen kan aldrig tillfredsställa människans hjärta.
Back home in India we have many festivals.
Hemma i Indien så har vi många festivaler eller högtider.
There's so much of energy expended during it.
Det är så mycket energi som utgår vid den här tiden.
That people need time off to recover from it.
Att människor måste ta ledigt för att återhämta sig från detta.
And it's not a kind of a holiday or a picnic that they go to.
Och det är inte som en semester eller en picnic som man går till.
I would understand if you went out for a picnic and you came back tired.
Jag förstår att om du åker ut och har en picnic och så kommer du tillbaka och är trött.
And I was really trying to recently understand it.
Och jag försökte nyligen att förstå det här.
But in the gospel when Jesus is confronted with the religious community there was he was really confronting a religious spirit which was really a demonic spirit.
När Jesus i evangelierna mötte den här religiösa anden så var det egentligen som en demonisk ande bakom den.
Because it is very difficult when you're trying to communicate it with a person that doesn't know Christ to say that there is a demonic spirit behind a religious spirit which is not from God.
Det är svårt att kunna säga det till en ofrälst person och säga bakom den här religiösa anden så finns det en demonisk ande.
And Jesus Christ would address this particular situation.
Och Jesus Kristus skulle liksom verkligen ha han talade till den här situationen.
Because he recognized the apostate condition of Judaism when he came.
För han förstod det avfälliga tillstånd som judendomen befann sig i när han kom.
Otherwise he would not have clashed with the Pharisees and the Sadducees and the scribes. He would have complimented them.
Annars så skulle han inte ha konfronterat fariseerna och sadduceerna. Han skulle istället ha byggt upp dem.
And every time we read in the Gospels when Jesus Christ is addressing a particular situation there seems to be a confrontation with the religious community.
Och varje gång vi läser om Jesus när han gör någonting i evangelierna så tycks det vara så att det uppstår en konflikt där med de här personerna.
Which means that either they had fallen away from what was given to them in terms of the traditions of the word of God.
Antingen var det så att de hade avfallit från det som de hade fått baserat på traditionen som hade getts till dem.
Or they were giving it their own private interpretation.
Eller så hade de sin egna privata tolkning av den.
So when Jesus Christ came and he was communicating, they were drawn to him.
Så när Jesus kom och började kommunicera så blev människor dragna till honom.
The wisdom with which he communicated.
Med den vishet som han kommunicerade.
The authority with which he spoke.
Och den auktoritet som han talade med.
And the compassion with which he dealt with people in their affliction.
Och med det medlidande som han visade människor i sina i de svårigheter de gick igenom.
And that was not there in the religious system.
Och det fanns inte där i det religiösa systemet.
Because in a religious system there is a demand that is placed upon a person but there is no power to identify with that person in the situation.
Därför att i en religiöst system så är det liksom ett krav som ställs på personen men det finns ingen identifiering.
When a person in Hinduism, when he dies.
När en person i hinduismen dör.
The priest, the Hindu priest.
Den hinduiske prästen
will determine how much he has to give monetarily if his soul has to live in some kind of peaceful abode.
Så kommer prästen att liksom avgöra hur mycket pengar de måste ge för att kunna leva i någon form av frid eller harmoni.
And so he lists a couple of things.
Så han talar om några olika saker.
And you have to actually fulfill those things.
Och då måste man uppfylla de här sakerna.
So, when I went to one of the funerals,
så när jag gick till en av begravningarna,
I saw a cow outside the house.
Så såg jag en ko utanför huset.
The guy was really messing the place up.
Och the cow?
Yeah.
Okej, kon smutsade ner.
With dung, whatever.
Ja, alltså, han gjorde sina behov.
So I said, what on earth is the cow doing here outside the house?
Så jag sa, vad gör kon här utanför huset?
And he said that is one of the list of requirements that is necessary in order for that person to have his soul live in peace.
Och han sa att det är en av de krav som ställs för att den här personens själ ska kunna leva i fri.
It's not that, you know, a person can't afford the cow.
Det är inte det att personen kanske inte har råd med kon.
But it's the bondage in which people live.
Men det är den här fångenskapen som människorna lever i.
A religious spirit can never set a person free.
En religiös ande kan aldrig befria en människa.
A religious spirit, when it manifests itself, promises liberty, but always keeps that person in bondage.
En religiös ande kommer alltid att utlova frihet, men behåller dem alltid i fångenskap.
I was raised Roman Catholic.
Jag växte upp som en som katolik.
I mean, there was a kind of religious pride being a Roman Catholic.
Och det fanns en slags religiös stolthet att man var romersk katolsk.
Because we functioned with a certain sense of liberty compared to people from other religious faiths.
Därför att vi hade ändå ett mått av frihet i jämförelse med människor som höll sig till andra religioner.
And I really thought that I was actually free.
Och jag tänkte alltid att jag måste vara fri.
But I, when I was confronted with the reality of the gospel, I kind of recognized that I am really in bondage.
Men när jag konfronterades med evangeliets verklighet så förstod jag verkligen att jag var i fångenskap.
I don't think the religious community wants to put an end to the life of Christ, because Christ and the religious crowd just had differences of interpretation.
Jag tror inte att religionen vill liksom stoppa Jesu liv. Det är bara det att de hade olika former av tolkningar.
So there's no like five, let's have five debates and let's see at the end of it who wins.
Så ska vi säga så här då, vi kan ha fem debatter och efter att de har varit så får vi se vem som har vunnit.
These are kingdom issues that are at stake here.
Det som saken handlar om här, det är två olika riken.
There is an audience today.
Det finns en publik idag.
They say, you can't take these things seriously.
Och de säger att du kan inte ta de här sakerna så allvarligt.
We say the kingdoms are in conflict.
Och vi säger att de här rikena, de är i strid med varandra.
They say you're taking things too personally.
Och de säger att nej, men du tar saker på ett alldeles för personligt.
Now this brother, his name is Vijay, he's going to Bible school.
Den här brodern som jag nämnde, Vijay, han kommer att gå till, åka till bibelskolan.
You know, he's a civil engineer.
Han är en civilingenjör.
Comes from the highest class in Hinduism called the Brahmin.
Han kommer från den högsta klassen i hinduismen som kallas för Brahmana.
He's also a good swimmer.
Han är också en duktig simmare.
Performed at a very high level.
Han har tävlat på mycket hög nivå.
From that Brahmin family, you cannot even look at meat.
Från den här, eller i den här brahmitiska familjen, så kan du inte ens se på kött.
But because he was a swimmer, his family made some exceptions that because if he swims, he need a good diet, so we can make an exception.
Så på grund av att han var en simmare så gjorde familjen några undantag och sa att du behöver det här för att kunna prestera på den här nivån.
So here is my religious belief.
Så här har jag mitt religiösa, min religiösa tro. Det här är vad jag är.
My identity.
Det är min identitet.
My son is a swimmer.
Men min son är en simmare.
We can't eat meat.
Ja, vi kan inte äta kött.
But because he's a swimmer, I'll make an exception that
Men
he can.
Därför att han är en simmare, så kan vi göra ett undantag.
This son becomes a believer.
Den här sonen blir troende.
He didn't become a believer so that he could eat meat.
Han blev inte troende så att han skulle kunna äta kött.
He was eating that already because he was a swimmer.
Han åt det redan därför att han var ju en simmare.
Now that he is a believer.
Men nu när han är en simmare. Okej, nu när han är en troende så behöver han ett jobb, arbete.
He comes to Bible school.
Han kommer till bibelskolan.
Bible school is wrong.
Bibelskolan är fel.
But eating meat is right.
Men att äta kött är rätt.
Because he eats meat because he's a swimmer.
Därför att han äter kött därför att han är ju en simmare.
If he didn't swim, then he would not eat meat.
Och om han inte skulle simma så skulle han inte äta kött.
Now he's leaving his family to go overseas for 2 years and they don't really know where he's going to be.
Nu lämnar han sin familj under en tid, 2 år, för att vara borta och de vet inte riktigt var han tar vägen.
Because the kind of the reason for which he's going to the States is not to make money.
Och anledningen till att han åker till staten är inte att han ska tjäna pengar.
If he was going to make money, then I would have no problem.
Och om det var så att han skulle tjäna pengar så skulle jag inte ha några problem med det.
Just like eating beef for swimming is not a problem.
Precis som att äta kött eller att simma inte är ett problem.
And I look at this and I look at this before me and I recognize that they are in bondage to what they believe.
Så jag tittade på det här själv och jag förstod bara att de är ju i fångenskap till vad de tror på.
If they are in bondage to what they believe is right, that means they cannot set other people free.
Så
because they are in bondage themselves to their own belief system.
Om de är i fångenskap baserat på det de tror på så betyder det att de kan inte sätta någon annan fri heller. Därför att de är i fångenskap, då kan ingen annan bli fri.
Therefore, that religious system must come under the authority of the power of darkness.
Så därför måste det här religiösa systemet komma under auktoriteten från mörkrets rike.
But do they understand that they are under the authority of the power of darkness?
Men förstår de att de är under mörkrets rikes auktoritet?
So when Jesus Christ performed certain kind of miracles.
Så när Jesus Kristus utförde en viss typ av mirakler.
Like in John chapter 5 when he healed the man who was lame for 38 years.
Som i Johannes 5 till exempel när han helade en man som hade varit lam i 38 år.
When he in John chapter 9 healed a man who was blind from birth.
Eller i Johannes 9 när det var en som var född blind.
In John chapter 11 when he raised Lazarus from the dead.
Eller i Johannes 11 när han uppväckte Lazarus från de
döda.
In
John chapter 2 when he actually changed the water into wine.
Eller i Johannes 2 när han faktiskt förvandlade vattnet till vin.
In John chapter 6 when he fed the 5000.
Eller i Johannes 6 när han gav mat till de 5000.
And eventually through the sign of his own death, burial and resurrection.
Excuse me.
The sign of his own death, burial and resurrection.
Ja, och sen tecknet då, hans död, begravning och uppståndelse från de döda.
He was giving the nation an example of the kind of privileges that they had actually received because of their relationship with God.
Han gav nationen ett exempel på de privilegier som de hade som nation från Gud.
And how far they had departed from that relationship.
Och hur långt de hade gått bort från den relationen.
And the people on whom the responsibility had fallen, who were guilty of drawing them away from that relationship.
Och de människorna där, de var ansvariga för att ha dragit dem bort från den här relationen.
And therefore through those miracles he was trying to communicate their own impotency.
Och genom de här miraklerna så försökte han att kommunicera deras egen oförmåga.
Instead of being indwelt by the personal presence of God and having the authority of that life to make an impact to the nation.
Så istället för att vara ha Gud inneboende i sig och på det sättet kunna ha ett inflytande över nationen.
And therefore it was impossible for Jesus Christ to have given them the commission to evangelize, even though they were in the Old Testament at some point of time and like to the Gentiles.
Och därför var det omöjligt för Jesus att ge dem uppdraget att evangelisera, även då de i Gamla Testamentet vid något tillfälle var avsatta för att evangelisera. Det var ett ljus för hedningarna.
And we know one day that the promises towards that nation will be fulfilled.
Och vi vet att en gång i framtiden så kommer löftena till nationen att bli uppfyllda.
And they will be gathered together.
Och de kommer att återsamlas.
And they will be used in the millennium a lot.
Och de kommer att vara använda väldigt mycket i tusenårsriket.
But in the meantime, God has called the church.
Men under den här perioden har Gud kallat församling.
And this is unique.
Och det är väldigt unikt.
Because this is the mystery of God today.
Därför att det här är Guds mysterium i våra dagar.
I'm standing here in Sweden from India.
Jag står här i Sverige hela vägen från Indien.
Every time I go for the visa in India, I did it a couple of times.
Varje gång som jag går för att hämta mitt visum, jag har gjort det ett antal gånger nu.
It's not how difficult it would be to get the visa. It's about what a crazy mystery this is in how we live.
Och det handlar inte om hur svårt det är att få ett visum, utan det är bara just det här att vilket tokig värld eller omständigheter vi lever i.
I mean, the other guy opposite who is asking me the questions whether my documentation is in order.
Killen som sitter på andra sidan skrivbordet ställer frågor till mig om mina papper är i ordning.
I am here unable to contain my joy about the possibility of visiting you guys here. I am just standing with great joy in my heart.
Jag står där med stor glädje i mitt hjärta.
Because I, as Paul said, I see you in my heart.
Eller som Paulus säger att jag ser er i mitt hjärta.
So, one could be occupied with the prospect of being rejected as visa.
Så någon kan vara upptagen med hela den här projektet att få sitt visum.
But he cannot be robbed of the joy that he has because we live in such a mystery.
Men han kan inte stjäla från oss den här glädjen, för vi har den i det här mysteriet.
When Jesus Christ was giving this call in Matthew 11 28-29-30.
När this call,
he was calling them out. He was giving them this call, come unto me.
Så när Jesus gav dem kallelsen där i Matteus, kom till mig.
It seemed that he was calling these people out of the of that system.
Det lät som att han kallade människorna ut ur det här systemet.
Because the words that he used, they had to do with them carrying a lot of weight.
Därför att de orden han använde hade att göra med att de bar på tunga bördor.
And for sheep that had been really scattered and tossed about because there was no shepherd to take care of them, so the wild animals really got at them.
Så att de här fåren som hade liksom blivit skingrade därför att det fanns ingen som tog hand om dem.
I don't just see this in a religious system, sometimes I see this in the Christian environment also.
Jag ser inte detta bara i det religiösa systemet, jag ser det också ibland i en kristen miljö.
And Christ was very much concerned about it.
Och Kristus var väldigt oroad över detta.
I'll close with this and then we can open it up.
Och jag avslutar med det här och sen kan vi öppna upp.
Jesus Christ does not want me to just come to a place where I can find refuge.
Jesus vill inte bara att jag kommer till en plats där jag kan finna som en tillflyktsort.
I understand what the psalm says that he is my refuge and my strength, a very present help in time of need. I understand that.
Jag vet vad, eller förstår vad psalmisten säger när han säger att Gud är min tillflykt och en hjälp i när jag behöver.
In Matthew 11 he didn't say come unto me all that ye labor and heavy laden and I will give you refuge.
Men i Matteus 11 så säger han inte att kom till mig alla ni så ska jag ge er en tillflyktsort.
But he said I will give you rest.
Han säger jag ska ge er frid.
I can find refuge.
Jag kan hitta en plats av en tillflyktsplats.
But in my refuge I may not necessarily come out of the bondage of that system.
Men dit jag flyr, den här tillflyktsorten, det är inte säkert att jag kommer ut ur den här fångenskapen.
Judaism had provisions where a gentile person could come in and maybe find refuge.
Judendomen hade gav en möjlighet till en hedning att komma in och finna en tillflyktsort.
Judaism could not provide rest for the person that had refuge.
Men judendomen kunde inte erbjuda frid för den som fann den här tillflyktsorten.
Jesus Christ did not just promise refuge. He said, he didn't say, you will come and find refuge. He said, you will come and find rest.
Jesus sa inte att jag har kommit för att ge er en tillflyktsort. Han sa att jag har kommit för att ge er frid.
I can find refuge. I mean, if I have sought for asylum in another country, you can give me a certificate saying you have refuge here for another year.
Jag kan finna en tillflyktsort i ett annat land och jag kan få ett papper som säger att du får stanna här ett år.
We have many Afghan refugees that have fled Afghanistan now in New Delhi.
I New Delhi så finns det många afghaner som har flytt till.
Some of them had actually worked for the Taliban.
Och en del har jobbat för talibanerna.
They had murdered and killed people.
De har mördat och dödat människor.
Now there's a Afghan pastor, his name is Pastor Obed.
Finns en afghansk pastor som heter
Pastor
Obed.
Pastor Shala mentioned it at the conference.
Pastor Shala nämnde några gånger hans namn vid konferensen. Han är i New Delhi.
He's come to the Bombay conference.
Han har också varit med på Bombay-konferensen.
And he has many stories to say.
Han har många berättelser att berätta.
Now there are a lot of these Afghan refugees in India.
Det finns många afghanska flyktingar i Indien.
They have their documentation.
De har sina papper
from the government.
Från regeringen.
But my question is,
men min fråga är,
how many of them can say that I have rest in India?
Hur många kan säga att jag har frid i Indien?
And Jesus never said, come unto me and I will give you refuge.
Och Jesus sa aldrig, kom till mig så ska ni hitta en tillflyktsort.
Or the psalmist said, thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble and compass me with songs of deliverance.
Eller psalmisten skriver att du är mitt gömställe och du ska ta hand om mig.
But when I find him as my refuge, do I also experience the rest that I can have in the refuge that I find?
Men när jag finner honom som tillflyktsort, hittar jag då också friden som jag kan ha i den här tillflyktsorten? Eller få den här tillflyktsorten?
The conflict in the kingdom, in the kingdoms.
Konflikten som är mellan rikena.
Will not mind me seeking for refuge.
Har ingenting emot att jag söker en tillflyktsort.
But it will interfere in the fact that it will not want me to experience rest.
Men det kommer att gå emot mig för den vill inte att jag ska finna fri.
Only Christ Jesus can give rest.
Endast Jesus Kristus kan ge fri.
I asked the man who wrote the list down of the number of things that would be required for this guy's soul to be free, and I asked him, after you give all those things, can you guarantee that the person is gone to a place of rest? And he said, we can never know that.
Jag läste den här listan för den här personen som hade dött och de här kraven som skulle uppfyllas för att personen skulle ha fri. Kommer han att få frid? De sa nej, det kan vi aldrig garantera.
Then I asked him, when you die, what kind of list would someone have prepared for you?
Och jag sa att när du dör, vilken typ av lista kommer någon att skriva för dig då?
And he was not really happy with that question.
Och han gillade inte den frågan.
So there is a tremendous difference today.
Så det finns en otrolig skillnad idag.
Between refuge and rest.
Mellan tillflykt och vila.
And finally, in Joshua, Numbers 35 and Joshua 20, God gives six cities of refuge.
Josua 20, vers 35, så ger Gud dem sex stycken städer, tillflyktsorter.
Three on the east side of the Jordan Sea on the west.
Tre på den östra sidan av Jordanfloden och tre på den västra
sidan.
Six
in total.
Sex stycken sammanlagt.
Six the number of men.
Och sex stycken, eller sex är människans tal.
The way to each city of refuge had to be perfectly developed. There should be no barrier on the way for a person who is not guilty of premeditated murder.
Vägen till de här tillflyktsorterna var tvungna att vara perfekt. Det fick inte vara någonting som hindrade dem som flydde dit för att de hade begått mord som inte var överlagt.
And the person that was committed manslaughter could run there immediately without thinking twice.
Och personen då som begick den här typen av händelse eller brott, de skulle kunna fly dit omedelbart.
That was the place of refuge.
Det var deras tillflyktsort.
Because we have fled to Christ in that sense.
På grund av att vi har flytt till Kristus.
And because Christ is the one that has justified me before the Father.
Och på grund av att Kristus har rättfärdig förklarat mig inför Fadern.
Christ is not reasoning whether I should be handed back to my religious system or whether he should embrace me in grace.
Kristus resonerar inte så att ska han lämna tillbaks mig till det här religiösa systemet därifrån jag kom, eller ska han omfamna mig?
But he is embracing me with open arms.
Men han omfamnar mig med öppna armar.
And he's telling me, you don't have to just be preoccupied with the fact of having refuge here, and that may be logistical. I want you to experience rest, because that has to do with something that is in the heart.
Can we divide that up?
Okay. Christ is saying, I do not want you to be preoccupied with the logistical aspect, because that is where you will find refuge.
Kristus säger, jag vill inte att du ska vara upptagen med de närmaste detaljerna. För där hittar du ingen tillflykt.
But I want you to be occupied with that which has to do with logistical but the spiritual. I want you to experience rest.
Men jag vill inte att du är upptagen med de detaljerna, utan jag vill att du är upptagen med det som är andligt, därför att det ger dig vila.
Which means if I'm sleeping in the night.
Vilket betyder att om jag sover på natten.
In a place of refuge.
Där jag har en tillflyktsort.
And I'm still guilty.
Men jag fortfarande känner mig skyldig.
And there's a knock on the door.
Och det kommer någon och knacka på dörren.
They won't say, shit, he's sleeping.
Och de säger inte, tyst, han sover.
But he's in the house.
Men han är i huset.
I may have refuge.
Jag kanske har en tillflyktsort.
But when I myself am in trouble for his sake.
Men när jag ligger dåligt till för hans skull.
I'm unable to lay down my life for that person, but I hand that person over.
Då kan jag inte lägga ner mitt liv för dem, utan jag överlämnar personen.
But in the New Testament it is not like that.
Men i Nya Testamentet är det inte så.
In the kingdom of God it's not like that.
Och Guds rike är inte sådant.
When the kingdoms are in conflict it's not like that.
När rikena strider med varandra är det inte på det sättet.
We have our relationships are established on a foundation which can never be moved.
Vi har vår relation etablerad eller baserad på någonting som inte kan skakas.
We have been truly redeemed by his blood.
Vi har verkligen blivit friköpta genom
hans blod. We have received the forgiveness of sin.
Vi har tagit emot syndernas förlåtelse.
We have passed from darkness into light.
Vi har gått från mörker till ljus.
From the kingdom of Satan unto God.
Från Satans rike till Gud.
So we are not just people that have found refuge. We are people that are experiencing his rest as we have found refuge.
Vi är inte bara några som har funnit en tillflyktsort, utan några som upplever frid.
So the whole aspect of being ostracized because I become a Christian is completely a myth now to a person that has found Christ.
Så den här rädslan för att bli liksom av eller bort förkastad den finns inte hos den kristna.
And that is the mystery in which you and I live today.
Och det är det mysteriet som vi lever i idag.
And that is why you have missions.
Det är därför som vi har mission.
I mean, I'm always amazed because we only go from one country to another if you're visiting a relative.
Det är intressant, för att när vi åker till ett annat land så gör vi det nästan bara för att vi antingen besöker en släkting,
family,
en familj,
or maybe we are on a vacation.
Eller vi kanske har semester.
But we go to nations because we have a body there.
Men vi går till nationerna för att vi har en församling där.
People are lost.
Människor är förlorade.
And we evangelize.
Och vi evangeliserar.
And our whole perspective is different.
Och hela perspektivet är annorlunda.
So when Christ came from heaven to the earth.
Så när Kristus kom från himmelen till jorden.
They found him to be radical, but radical in a different sense.
De såg att han var radikal, men radikal på ett annorlunda sätt.
There were many other reformers that came with a political agenda.
Det fanns andra som ville reformera, men de hade liksom en politisk plan.
But Christ came with something that was different.
Men Kristus kom med någonting som var annorlunda.
So we have just not found refuge.
Så vi har inte bara funnit en tillflykt.
There is a tendency in India.
Finns en tendens i Indien.
That when you become a Christian.
Att när du blir kristen.
Your life does change a lot in the logistical sense.
Så förändras ditt liv vad det gäller de närmaste detaljerna.
Because it has been observed.
Därför att man kan se det.
Whenever there has been a Christian witness.
Vad den har varit liksom ett kristet vittnesbörd.
There has been an upliftment in people's social standards of living.
Så har det alltid lyft upp människor så att säga på det sociala planet.
So there is a kind of an understanding there in terms of how in terms of a person's personal faith in Christ.
Så det finns en förståelse om vad en personlig tro på Kristus gör.
And even though that is true to a certain extent.
Och även då det är sant till ett mått.
People are not attracted to Christ because of that kind of revelation. They are attracted to him because they also experience amazing kind of revelation.
Men människor är inte attraherade till detta på grund av att de ser det här, utan därför att de här människorna också har frid.
And I think as believers that is where we will experience the conflict.
Och jag tror att det är där som vi som troende upplever konflikten.
It is that Satan does not want the believer to experience the rest. That is why it says in Hebrews 3:4, there remains the rest for the people of God.
Satan vill inte att den troende ska uppleva friden. Det är därför det står i Hebreerbrevet 3:4 att det finns en vila för de troende.
Because it is really efficient. I would say this in closing. I have found refuge in the body of Christ.
Jag har funnit en tillflykt i Kristi kropp.
But I have found rest in the person of Christ.
Men jag har funnit vila i Jesu person.
In Jesus' name, amen.
I Jesu namn, amen.